Podplay.
12.
12.
12.
Där ja. Mm. Där kändes det bra.
Hade du den där?
Ja.
Välkomna.
Stabilt.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl, avsnitt 2-2-0.
Yes! Skulle vi kanske fundera på att döpa om podden till Över våra döda kroppar?
Alltså om folk fattar, du vet, man ringer dig, jag lämnade alltså Uppsala för en timme sedan efter att ha jobbat absolut från morgonkvist till strax efter 21. Och du bara, se till en kvart innan så går jag till studion. Så börjar vi podda. Vi bara, alltså,
ja.
Är det ens rimligt? Nej, det är det inte.
Nej, det ligger på nu.
Mm.
Det gör det, det är maxat.
Men jag tycker ändå att vi har... lite som jag frågade dig här om det var i måndags.
Mm.
Det är inte samma mörker i våra själar.
Nej,
nu.
Det är det inte.
Nej.
Kan det kanske också ha lite grann att göra med att vi liksom lite har mött oron i inte mindre nu då än 2 avsnitt på temat så att säga.
Mm. Ja.
Och vi fick ett fantastiskt gensvar ju efter förra avsnittet. Det kanske också hjälpte lite.
Ja. Och jag är också glad att människor är några centimeter öppna för lite kunskap om försvarspolitik, mekanismerna bakom krig, hur man hanterar oro, folk vill veta förberedelser. Det känns på något sätt fräscht att folk söker kunskap och inte bara köper skithuspapper.
Mm. Jag håller verkligen med. Det är väl ett ganska konstruktivt sätt att förbereda sig.
Ja, och i det avsnittet så pratade ju Tärnlund om vikten av att inte bli en belastning för samhället från första jävla sekund. Utan att man ska, någonting som jag generellt hyllar, att man klarar av att bära sin egen vikt genom livet. Utan att belasta i princip någon. Det vore ju väl fantastiskt.
Det vore om så ju, många som... Ja, det vore tacknämligt till och med.
Ja, och man faktiskt har lite det som livsfilosofi, att hur kan jag belasta andra människor i samhället så lite som möjligt genom livet?
Mm,
det borde
ju
generellt fler tänka, ja, oavsett om det är krig eller inte.
Det här är ju en önskan som du torgför titt som tätt i den här podden.
Ja.
Ja. Men du är välkommen även i det här avsnittet.
Ja, jag gick ju den långa vägen. Jag kontaktade en av MSB:s experter inom området personlig förberedelse. Förmodligen någon som har varit med och knådat broschyr.
Mm, det kan man
i den
tänka.
Och hon hade, inte helt oväntat Anna Jinghede, rätt mycket att göra nowadays.
Ja, skoja inte.
Hon sa, jag jobbar hårt, jag är trött.
Mm.
Men... du ska få en expert av mig som kan bringa lite klarhet i ämnet. För han är expert på allt som har med överlevnad och förberedelse så att göra. Jag fick tag på honom. Jag har intervjuat honom. Det kommer vi att lyssna på efter pausen.
Ja, det ser jag fram emot. Verkligen. Men först Lena, innan vi lyssnar på den här intervjun så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om någonting som gnager lite grann i mig och säkert lite grann i dig och jag vet att det gör det i många andra vuxna människors liv just nu. Nämligen den oro som sprider sig bland våra barn.
Mm.
Och hur man ska bemästra detta och hantera det här. Alltså det är ju jättejobbigt när man som vuxen känner oro. Att hantera bara sin egen oro. Och tänk om jag överför min oro på mitt barn. Och sådär.
Ja, fy. Ja, det är ingen festlig känsla. Och
verkligen
också balansen. Ska jag skydda? Alltså säga att du får nu inte titta på tv, läsa något, ge mig mobilen, skydda, ludda in, rulla in ungen i bubbelplast. Eller ska jag gå vägen att verkligen informera och överföra kunskap. Det är fan inga lätta frågor.
Nej, det är inga lätta frågor. Och, alltså, ingen kan ju skydda våra barn från livet och livshändelser. Saker händer ju. Nu pratar vi om Ukraina. Alldeles nyss har vi tagit oss igenom en pandemi. Alltså, saker händer och vi kan inte skydda våra barn från allt. Barn känner ju av när det är laddat både liksom i omvärlden och när vi som vuxna visar våran oro. Och man kan ju föreställa sig att det måste vara jättetufft och jättehemskt för en liten person att gå omkring med jobbiga tankar och oro. Och därför så måste vi vuxna fråga våra barn hur de tänker och hur de känner och ge barn tid att få berätta. Och det här är ju inte varken ditt eller mitt yttersta, så att säga, specialområde.
Nej.
Så att jag tog kontakt med en gammal vän till mig. Sara Johansson heter hon. Sara är författare och beteendevetare och har en massa fina utbildningar, dels i psykologi och i psykotraumatologi bland annat. Hon har jobbat med en rad katastrofer och svåra händelser i liksom det akuta skedet och i fält. Bland annat vid tsunamikatastrofen, och det var där jag lärde känna Sara. Men hon har också många års erfarenhet av att arbeta med barn och barn i kris. Så jag ringde upp henne och tankade av henne. Och hon, man kan säga att hon hade ganska bråda dagar hon också just nu.
Det kan jag förstå.
Och hon nämnde det bland annat att ett dilemma är ju när media hör av sig och vill ha en i en morgonsoffa eller en intervju. Att det finns ju sällan tillräckligt stort utrymme för att liksom belysa det här ur, liksom på ett rättvist sätt, så att säga. Det är svårt att komprimera ner det här till 3 punkter som är bra att följa, så att säga. Men vi pratade lite grann om hur man kan hjälpa ett barn att hantera sin oro och kanske till och med förebygga oro bland barn. Och hon var väldigt tydlig med att först och främst nämna att det här är ett vuxenansvar. Alltså det är ett vuxet ansvar att liksom ta kontakt med barn och ta tempen på hur barn mår. Även om man själv inte känner sig orolig, så är det ju ett ansvar man har som förälder och som vuxen att liksom prata med sina barn om vad som händer i världen, helt enkelt. Sen är ju barn olika och barn är unika med egna egenheter och personligheter och allt det där. Och i det så ligger också att barn tänker och förhåller sig till saker på ett annat sätt än vad vuxna gör. Barn tolkar information på annat sätt. Man kan till exempel, hon nämnde ett exempel att ett barn kan till exempel tolka nyhetsrapporteringar. Om de skulle se en bomb som briserar eller vad vet jag, så kan det tolkas som någonting som händer precis utanför dörren. I samma kvarter.
Usch, fruktansvärt.
Ja, men visst är det. Verkligen. Alltså barn tolkar nyheter då och inlägg i sociala medier eller vad de nu än exponeras för utifrån sina egna referensramar.
Såklart.
Ja, så det här komplicerar ju saker och ting lite grann. Men däremot så nämnde hon att man behöver inte utgå från att barn är oroliga, det är nummer ett. Bara för att ett barn är ett barn, så att säga, så innebär det inte per default att barnet måste känna oro. Och inte heller att ett barn oroar sig över samma saker som du som vuxen oroar dig för. Men oavsett vad liksom, om det finns oro där som man kan känna eller misstänka, så ska den ju tas på allvar. Och lite tips och tricks då. Alltså, hur ska man förhålla sig till det här? Ja, men dels så är det ju en bra grej att följa upp. Om man märker hos sitt barn att det har pratats om som nu då Ukraina i skolan till exempel, att barnet själv ställer frågor, så är det aldrig fel liksom att ställa frågan till barnet, att lyfta ämnet. Och det här förutsätter ju då att barnet är stort nog att förstå och kunna ta till sig information och liksom ge uttryck för vad man känner. Väldigt små barn, så det är sällan liksom framgångsrikt att prata om svåra ämnen med ett väldigt litet barn, för den har inte förmågan att ta till sig helt enkelt. Barn vill gärna ha konkret information och utgår i första hand då från sig själva. Och frågor kring krig specifikt kan barnet ofta koppla till hur det blir för barnet själv och liksom barnets närmaste då, omgivning, familj då.
Det tycker jag man har sett på nyhetsrapporteringen nu när det är bedrövliga bilder och sorgliga och man intervjuar. Och då har ju mor och farföräldrarna en oro och så intervjuar man då mamman eller oftast mamman nu då som flyr. Och sen så kommer man då till barnet så här, hur ser du på det här? Så bara, jag undrar hur det ska bli med mitt kalas.
Exakt.
Alltså man kanske inte alltid... Man oroar sig för att de oroar sig, men de har en helt annan nivå av oro. Det är alldeles utmärkt att du oroar för ditt kalas. Stanna där du.
Ja, men framförallt så undrar barn ofta hur det blir med saker som ligger nära dem själva.
Mm.
Vad händer med mig om det blir krig? Vad händer med dig mamma om det blir krig? Vad händer med min katt om det blir krig?
Ja.
Och man måste respektera att det blir konkreta frågor. För det är så barn ofta förhåller sig. Det är väldigt konkret. Men att man också försöker förklara och inte ducka för frågorna. Och inte ljuga framförallt. För barn känner ju av det här. Alltså det är en förtroende grej. Och viktigt är då att man förhåller sig liksom adekvat utifrån barnets ålder och mognadsgrad. Att man försöker inta ett barnperspektiv. Sätta sig in i liksom barnets upplevelse och låt barnet själv få sätta ord, men att man själv också som vuxen är så konkret som man bara kan. Det viktigaste, oavsett man är i krig eller inte, det är att barnet känner sig tryggt och att upplevelserna då bekräftas. Det känns ju ganska rimligt.
Ja.
Hopp, nämnde hon. Skicka med hopp. Nu vart det lite tungt, tycker jag.
Alltså det är ju ett tungt ämne du pratar om, Anna.
Alltså otroligt.
Så men blev hon på något sätt konkret?
Ja.
Skicka med hopp. Är att man liksom ska prata om det ljusa som kan komma därefter? Eller på vilket sätt?
Jo.
Om nu barn... För hopp är ett ganska okonkret tillstånd.
Precis.
Men barn vill ha konkret. Vad säger man då?
Om nu barnet är oroligt för... att det ska bli krig. Så kan man svara till exempel att om det skulle hända så skulle jag göra allt jag kan för att skydda dig, för att se till så att våran familj kommer i trygghet eller i säkerhet. Alltså på det sättet försöka ingjuta hopp så att barnet inte förlorar sin liksom grundtrygghet i den här situationen. Men det är också helt okej att svara att man inte har alla svar. Men, återigen, hopp, vi kan ta reda på. Jag ska försöka ta reda på hur det förhåller sig. Om det är ett barn som är så pass stort så att hen är i sociala medier så kan en diskussion om källkritik vara bra, men också utifrån barnets nivå. Man kan prata om att allt man ser och hör inte är nödvändigtvis sant, till exempel. Det är också okej att som vuxen tycka att det är svårt att närma sig de här frågorna och att prata om svåra saker med sitt barn. Det tror jag många människor kan relatera till. Alldeles oavsett det handlar om krig eller sjukdom eller dödsfall eller någonting annat. Det finns lite stöd och hjälp att få. Till exempel så finns ju den här föräldratelefonen som man kan ringa och få liksom handfasta råd. Jag frågade också hur man, om man som vuxen då upplever sig väldigt, väldigt orolig och vill försöka förhindra att överföra det här på sitt barn. Hur ska man tänka kring det? Och då säger Sara så här att alla människor tycker att vissa saker i tillvaron, livshändelser och andra oväntade händelser är jobbiga. Det är inget konstigt i sig. Det är inte farligt att vara ledsen. Oro är någonting som är normalt och fullt liksom mänskligt. Och det är inte heller fel att visa det för ett barn.
Nej.
Men man måste också vara beredd på att försöka förklara varför man är ledsen. Och återigen, det är inte på grund av barnet. Och sen att hela tiden tänka på att försöka ingjuta det här hoppet. Man kan fundera på vad man själv kan göra för att stilla sin egen oro. Inte eftersträva att försöka förtränga den eller ta bort den. Utan mer försöka hitta rutiner eller skapa förändring i tillvaron så att man lättare kan hantera oron. Det allra mest skrämmande för ett barn, det är ju när en förälder fullständigt tappar kontrollen.
Ja. Oh.
Det är ju jättesvårt för ett barn att förstå vad det innebär och hur det ska tolkas och uppfattas. Målet behöver inte vara att leva precis som vanligt. Däremot att man försöker medvetandegöra sin rädsla. Självkännedom med A och O, säger Sara. Men också att man funderar på vilka rutiner som just nu kan vara extra viktiga. För vissa så funkar det att träna en gång extra i veckan. Kanske att vara närmare sin familj. Att jobba med sina sociala kontakter. Alltså att hitta strategier för att hantera sin egen oro, helt enkelt. Och som sagt, det finns stöd och hjälp om man behöver det för att lära sig hur man ska bemöta barn. Dels så nämnde Sara att det har varit väldigt mycket i medierna nu kring det här temat efter Magdalena Anderssons tal. Lilla Aktuellt tipsade hon om, som de visar i många skolor. Det kan vara en variant för dig som förälder att titta på Lilla Aktuellt tillsammans med ditt barn. Och liksom parallellt med att liksom ta de här frågorna.
När jag satt i bilen idag och körde till Uppsala, då hörde jag att Lilla Aktuell hade idag fått pris. Någon guldförstoringsglaspriset eller något liknande. Just för sitt arbete med arbete gällande källkritik.
Ja, vad fantastiskt.
Mot skolbarn, helt enkelt.
Skitbra. Ja, men vad bra. Hon tipsade om ett inslag som har sänds i SVT av Anna Norlén. Så pratar du med dina barn om kriget. Det tyckte hon var väldigt bra och vettigt. SvD, Svenska Dagbladet Junior, har också gjort bra grejer. Och det finns, om man vill fördjupa sig lite grann, en bok som Sara själv har varit med och skrivit tillsammans med, minns du Sara Hedrenius, som överlevde Estonia?
Just det.
Mm. De har tillsammans skrivit en bok som heter Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Och den här boken fordrar liksom inga förkunskaper egentligen. Och det finns ett helt kapitel om barns och ungdomars reaktioner och behov vid olika slags svåra händelser där. Som hon rekommenderade också.
Bra. Vi kanske kan lägga ut lite de här tipsen på vårt Instagram.
Det kan vi absolut göra, Lena. Jaha, är det dags för intervju nu då?
Jag måste bara reflektera över allting du har sagt. Jag tycker det känns bra, det hon säger. Alltså, att man inte ska vara rädd för sin egen oro. Att man inte ska vara rädd för att den skulle läcka fram till barnen. Då kommer inte bli djupt traumatiserad av att märka att föräldrarna är oroliga.
Nej.
Men att man ska ta hand om sig själv, vara självmedveten om sin egen oro. Indjupa hopp så mycket man kan, prata med sina barn och kanske gräva lite där de står. Alltså, om man inte märker någonting på barnet, man ställer en fråga och inte får någonting, så kanske man inte behöver gå dit och peta så mycket.
Nej, men exakt, det handlar ju om att ta tempen, alltså ta initiativet och kolla om barnet undrar över någonting. Alltså det tror jag generellt att föräldrar kanske gör lite för sällan. Alldeles oavsett vi befinner oss i en sån här extraordinär situation eller inte. Ta tempen på era barn.
Mm.
Kort och gott. Och var beredd på konkreta frågor som kräver konkreta svar.
Men det är också enormt älskvärt att ha de här samtalen med sina barn.
Ja, fantastiskt.
Det är kanske de finaste samtalen man har när man går ner ett steg. Ett trappsteg ner i källaren.
Ja, när man lyckas skala bort liksom.
Ja. Verkligen. Ja, men bra Anna, tack, och tack Sara för att du bjuds oss på all din kunskap på ämnet. Nu går vi på paus och sen blir det intervju och rövhatt. Välkomna tillbaka, Jag sitter återigen i Podplays fina studio. Oliver sitter vid rattarna och på Skype har jag med mig en spännande människa. Niklas Kämpargård, författare till Krishandboken, Preppa mat, Lev som en bonde och Storm, översvämning och torka. Välkommen till podden, Niklas.
Tack.
Är du en prepper?
Nej, jag är ingen prepper, men jag är en människa som gillar att vara förberedd. Skillnaden är väl att jag gillar egentligen inte ordet prepper eller preppare eller sådär, utan jag tycker om att använda ordet att vara förberedd och ha tänkt en tanke innan den händer.
Mm. Och varför gillar du att vara förberedd?
Ja, dels därför att jag tycker att det ger en trygghet när man vet att man har förutsättningar för att klara sig, oavsett vad det handlar om. Att man har tänkt igenom en situation innan den händer, därför att då är det lättare att göra oavsett vad det är. Just i krissammanhang eller i det här så ger det ju en känsla av att ha kontroll, att själv vara den som bestämmer utgången på något sätt.
Jag älskar allt jag hör med det här. Det här har vi tjatat många gånger om i podden. Oavsett vad det är så är det alltid bättre att vara beredd än rädd, tycker vi.
Ja, precis. Precis.
Ja, och då har du skrivit bland annat en krishandbok. Hur var din väg in i det här? Vad väcktes intresset mer än att du är en person som gillar kontroll och lugn och ro?
Ja, nej, men jag har alltid varit intresserad av, ända sedan jag var barn, så har jag varit intresserad av att odla, och jag har varit intresserad av överlevnad och tyckte att det är väldigt spännande med den typen av frågor där man kan påverka så mycket själv av hur utfallet blir. Mm. Och någonstans i runt 2000-talets början så försvann, jag utbildade väldigt mycket i överlevnad i slutet av 90-talet och hade massa kurser och sådär. Sen försvann intresset på något sätt, det var ingen som ville hålla på med överlevnad, och därför så försvann också mitt, det där fokus på överlevnad. Men sen allt mer så kom jag in på att kanske inte klara sig i skog i första hand, utan att tänka i samhället i stort. Alltså, det är ju som ett resultat av att vi har blivit sämre på självförsörjning i Sverige sen vi gick med i EU, och förutsättningarna för svenska bönder är mycket sämre än vad de var tidigare. Så att det var mycket som var orsaken till att jag fick ett större intresse för samhälls... Alltså att vara förberedd på en samhällsstörning. Och det var väl det som var ingången till att skriva en sån bok. Att helt enkelt jag tyckte att folk i allmänhet hade ganska dålig koll på hur man tar hand om sig själv och sin familj och sin omgivning när någonting händer.
Ja, och nu är ju ämnet, ska vi kalla det stekhett?
Ja, tyvärr är det ju det. Alltså, jag tycker man ska vara förberedd, men det är tråkigt att när man måste bli förberedd tack vare att det faktiskt är någon skarp händelse som händer i Europa. Det känns ju dåligt och tråkigt, men å andra sidan så ger det ju alltså folk i allmänhet bättre förberedelse för allt möjligt, inte bara för att det skulle vara någon hotbild utifrån, utan när vi tänker de här tankarna och går in i den här planeringen sådär, så blir vi också bättre rustade för en sån enkel sak som ett strömavbrott.
Mm. Ja, och det har vi faktiskt också varit med på. Bara för att man förbereder sig för en sak så är det inte så, risken att den sak ska hända ökar ju framförallt inte för att du har förberett dig, men du blir också mirakulöst nog förberedd för allsköns andra saker.
Precis, precis. Och det är så jag tänker också, att vi fick försöka göra så mycket saker som möjligt när det handlar om krisförberedelser som faktiskt går att applicera på olika händelser.
Och nu sitter vi alla här och vi har ju upplevt en pandemi. Och det är kanske lite med skammen. Man sitter och tänker att det jag gjorde som mest, det var att bunkra toapapper. Men i övrigt gjorde jag kanske inte så mycket. Det har blivit lite sådär att man reflekterat i efterhand vilket konstigt beteende jag hade. Kanske många tänker ut i stugorna. Och nu är vi där igen. Om du nu lite kärnfullt skulle berätta, vad tycker du att man ska göra nu då? Förutom att hålla sig påläst och väl informerad. När det kommer till, ja, men ska vi börja med den praktiska förberedelsen?
Ja, alltså i grund och botten handlade det ju om att inte hamstra. Därför att hamstra, du vet sådär, man åker till affären lite panikartat och köper så mycket man kan komma över. Då räcker ju saker inte till många fler än till dig och någon till.
Nej.
Utan att långsamt öka på sin förmåga att ha grejer hemma. Alltså att, jag brukar säga som om man normala fall har ett paket pasta i sitt skafferi hemma, så kanske det kan vara smart att ha 5 paket pasta i skafferiet för att vara bättre förberedd.
Ja.
Men det betyder inte att jag ska åka och köpa 4 paket samtidigt, utan jag kanske köper ett paket varje gång jag handlar, så att efter en månads tid så har jag då 5 paket, fast jag har fortfarande inte blivit en belastning för logistiken kring i butiken, så att säga.
Nej, för det pratade vi om förra veckan. Varför man överhuvudtaget ska förbereda sig. Dels så pratade du om att det skapar lugn och känsla av kontroll, och att det liksom, makten ligger i dig själv hur det går för dig och din familj lite mer.
Mm. Mm.
Men vi pratade också om att man ska inte bli en belastning för samhället sekund ett, så att de kan, som behöver bekämpa till exempel ett motståndarlag eller ett kraftigt regnfall, kan faktiskt hålla på med det, och inte att du är hungrig och har glömt plåster. Men nu pratade du om en annan typ av solidaritet. Alltså att om jag köper jättemycket pasta, så är det någon annan som får mindre pasta. Och har människor en förmåga att tänka solidariskt och empatiskt när den lilla amygdalan har kickat in och man har blivit lite begränsad i sitt?
Ja, men alltså jag tror det är lite skillnad. För att forskningen talar ju ofta om just det, att vi är solidariska, vi hjälps åt när någonting händer på riktigt. Men nu händer det ju inte på riktigt, utan detta är ju en förberedande aspekt. Så att säga, vi gör det innan vi står mitt uppe i en händelse som vi då måste samarbeta kring. Utan här handlar det ju om att vi ska åka till affären och köpa så mycket man bara kommer över, så att säga. Och då finns nog inte riktigt den tanken på att hjälpas åt som den kanske gör när man väl är mitt uppe i en händelse.
Nej, men då har du skickat ut den tanken nu, att man ska tänka så och förbereda sig strategiskt. Kanske inte som en jättestor punktinsats en gång om året vid en tråkig nyhet, utan att implementera det kanske i sitt levnadssätt lite mer.
Precis. Och det värsta är ju att någonting som man måste tänka på också när man då skaffar sina saker här nu, och det är ju att när det då om 1 eller 2 eller 10 år, eller när det nu är lugna sig på den här fronten, och man känner sig att ja, men okej, nu är konflikten, den kriget i Ukraina över, nu är min uppenbara hotet för mig lägre, att man då inte kastar alla saker, så att man måste börja om igen på någon gång. För det där är ju en klassiker som folk gör då, att man skaffar, man kastar, man tittar på sitt krisskafferi efter ett år och inser att vissa saker har gått ut, och då kastar man alltihopa istället för att redan från början ha ambitionen att jag köper saker, fast jag ska också rotera det. Så de där 5 paket pasta som jag hela tiden har pratat om, så sätter man ju det nyaste, alltså det som är då håller längst, det sätter man ju längst in i skafferiet, och så använder man det äldsta först, och så liksom roterar man på det sättet.
Lite hållbarhet och långsiktigt tänkande.
Ja, precis. Och det handlar ju om att fördelen med det här är ju att dels så blir du bättre rustad för att klara en samhällsstörning, men du blir ju också bättre rustad för att hantera en sämre ekonomi. Låt säga att du får en hög elräkning, vilket många har haft nu precis. Ja, men då har jag ju mat hemma som jag i alla fall klarar mig på ett tag. Jag kanske också har en jag rekommenderar ju människor att man ska ha cash hemma, alltså kontanter hemma.
Hur mycket då?
Sån där. Ja, jag tycker man ska ha minst 2000 kronor i en familj, gärna mer. Men liksom åtminstone så man har lite pengar, och det betyder ju att då har man också lite pengar om till exempel den där elräkningen slår ut hela ens budget, så har man 2000 kronor i sitt förvar som man kan använda för att köpa mat i normalläget, så att säga. Sen är det viktigt att man då fyller på de där pengarna igen så att de inte förbrukas för all framtid.
Ja, då har vi varit inne på mat, och då tänker du, hur mycket mat ska hemma? Ska man tänka att man ska klara sig en dag, 3 dagar, en vecka? Vad är rimligt?
Ja, men alltså rimligt, det beror ju lite grann på hur du bor. Alltså, säg till en man, igår var jag hade en föreläsning för ett gäng äldre personer, en äldre grupp. Där alla var 70 och därutöver. Och när jag säger till dem att de ska handla så att de klarar sig en vecka, så tittar de på mig som ett stort frågetecken och undrar, men det gör ju vi alltid, det har vi alltid gjort. Medan då en storstadsbo, gärna yngre sådan, handlar dagligdags.
Just det.
Så att jag skulle vilja säga att liksom minst en vecka ska man klara sig. Men det är ju inte så bara för att vissa kommuner, MSB och andra uppmuntrar människor att klara sig en vecka på egen hand. Så är det ju inte så att det på den 8:e dagen kommer komma en lastbil eller en minibuss hem till dig och knacka på dörren och fråga om du vill ha en låda med mat, så att säga. Utan det kommer ju, är hotbilden långsiktigt, så kommer dina behov av att klara dig själv också vara det.
Det är väl det de tycker att det är rimligt att de kan sätta som minimikrav i alla fall.
Precis, precis.
Okej, mat och pengar, då tänker du lite cash ifall elräkningen gör att du inte har några pengar på kontot. Och jag tänker också om
betalkortssystem och Swish bara faller ur av någon anledning.
Precis.
Så, vatten. Hur mycket vatten bör jag ha liksom fyllt upp om jag känner att det börjar gå åt det hållet? Hur mycket vatten gör man av med som person om man ger fan i långdusch och finbad?
Ja, alltså svenskarna gör av med ungefär 150-160 liter vatten per dygn. Och är man då en familj på fyra så är det i runda slag 600 liter.
Mm.
Det går ju inte att laga.
Nej.
Men däremot, så jag brukar säga att 10 liter per person och dygn är en rätt bra indikation på hur mycket vatten man behöver. Och problemet med det är ju att ska man då klara sig en vecka eller två och så ska man laga det där vattnet i dunk på något ställe där det är svalt och mörkt för att det är bäst för vattnets skull, för hållbarheten så att säga. Så innebär det att det blir väldigt många dunkar. Tar mycket utrymme, svårt att lagra och sådär. Och då säger de flesta, men jag har inte plats för 40 dunkar i källaren liksom, eller i någon garderob, det funkar inte. Utan, och då brukar jag säga att men okej, minska det där då till ett absolut minimum så att vi måste åtminstone ha 10 liter per familj och dygn. Och då är det verkligen inte mycket vatten. Men det, då kan det bli möjligt att lagra 70 liter hemma.
Ja.
För att ha det absolut nödvändigaste för att kunna dricka och för att kunna diska sparsamt.
Jag tänker också att det blir ett typ av levande. Jag har ju ett torp i Särna och där har vi ju inte rinnande vatten, utan vi hämtar ju, vi skickar ut barnen med två hinkar och så får de gå till brunnen och hämta vatten. Och helt plötsligt, mirakulöst, samma sekund som vi kommer dit så ändrar vi vårt sätt att leva. Vi äter upp allting på tallriken. Innan man går med tallriken till disken så har man lärt sig att man tar ett ark hushållspapper och drar av tallriken så att den är fan i mig snudd på ren när den väl kommer till disken. Och sen så värmer vi tevatten, tar teet och så häller vi resten av tevattnet ner i ett kärl för att spä ut det kalla vattnet. Och sen så kommer man hem och så blir man ju hur slösig som helst. Bara för att man åker in i ett annat postnummerområde nästan. Så vi kan ju, om vi bara lär oss.
Visst kan vi det. Och i vissa fall så kanske vi behöver bli bättre. Jag tänker att om det händer någonting som gör att vi inte har samma tillgång på vatten eller värme eller sådär. Men det kan ju också vara så att man bestämmer sig för att jag ska faktiskt bli bättre även i min hemmiljö. Ja. Och det är inte nog med att det sparar resurser, utan det sparar ju också pengar. Vatten kostar pengar, det kostar pengar att värma upp det och sådär. Så det finns ju många olika ingångar till hur man kan bli bättre rustad och framförallt kanske agera mer som människor gjorde förr. Att det var lite jobbigare att få varmt vatten, det var lite jobbigare att duscha och sådär. Det kanske är dit vi ska tänka. Jag säger inte att vi ska leta efter det eller söka den vardagen, men vi kanske behöver sätta oss in i det lite oftare.
Men är det inte generellt så nu att vi går lite krabbgång, back to basic, och det är odlarkurser och man... jag upplever det. Nu är jag liksom Södermalmsbaserad och det känns ju som att där är... nu är vi snart tillbaka till att vi odlar vår egen mat i garderoben på mitt på Södermalm. Men är det inte lite så? Vill inte folk tillbaka lite grann?
Jo, men det är lite svårt det där, för att det är ju lätt att generalisera så när man tittar på sin närmsta omgivning. Så där, bor man som du gör i Södermalm, där är ju intresset för de här frågorna stort. Å andra sidan så är behovet extremt stort där också, därför att man är väldigt utsatt på allt. Det går liksom inte att klara sig själv på Södermalm i ett skarpt läge under en längre period.
När får Dora sluta åka? Ja.
Ja, men det är väldigt svårt så att säga, medan det är lättare på landsbygden. Men alltså vi har ju svårt att hålla flera frågor i luften samtidigt. Liksom jag kan ju tycka att det finns ett stort intresse för att odla. Det finns ett stort intresse för biologisk mångfald och sånt där. Samtidigt när man tittar på ett modernt villaområde idag så finns det inte ett träd, inte en buske. Det är gräsöken och ingen odlar och sådär. Det är buskar i någon betongkruka om man får generalisera.
Så att vi har liksom... formklippt buxbom.
Ja, precis. Det är liksom två sidor som står väldigt långt ifrån varandra.
Ja. Eller en sån här, en mur.
Ja,
med
precis. I sten.
Invasiv murgröna på.
Mm.
Ja. Nåväl, vi har pratat mat, vi har pratat vatten och cash. Folk som känner lite panik över sina mediciner. Alltså, ska man försöka gå till läkare och be dem skriva ut 3 årsransoner? Hur ska man tänka där?
Nej, för det första så, ja, det beror sig på vad det är för medicin, men dels är det ju hållbarhet för medicinens skull, och dels är det ju också hur apotekslogistiken fungerar. Skulle alla gå och ta ut maximalt uttag på en och samma gång så skulle det bli brist väldigt fort. Och det har man också sett nu på jodtabletter till exempel som sköt i höjden. Det är ju inget receptbelagt läkemedel, men det är ju ändå en logistik kring tillhandahållandet av jodtabletter som inte klarade av efterfrågan.
Nej.
Och då blir det väldigt besvärligt. Står man på beroende, alltså läkemedel som med risk för barn, alltså att man kan bli beroende av dem, då, ja, då får man ju inte mer utskrivet än det som man, exakt, behöver ta ut i varje gång. Men kanske en hjärtmedicin eller sådär skulle man rent teoretiskt kunna ta ut ett extra uttag på. Mm. Det är ju en lösning. Men då måste man ju också göra det lite försiktigt så att man inte tömmer apoteken på innehåll.
Då är vi tillbaka i solidariteten.
Ja.
Mm. Med då, vad kan mer göra? Vad har du själv i din getaway box, om du nu har en sån?
Nej, men alltså, jag tycker det handlar väldigt, väldigt mycket om att, jag brukar säga att det är liksom tre eller fyra steg beroende på hur man ser det, oavsett vad det handlar om när det kommer till krisförberedelse. Så det är liksom det här att tänka tanken. Vad kan jag behöva? Vad kan jag förbereda i förväg? Så att säga. Då är man betydligt bättre rustad än den som inte har tänkt tanken alls. Det är liksom första steget. Nästa steg, det är ju exempelvis om man pratar om vatten, så handlar det ju om att köpa hem vattendunka. Det finns ju, en del säger att de har inte plats för vattendunka. Och sådär. Och då finns det ju vattendunkar som är hopfällbara eller hopplattbara eller vad man ska kalla för. Som man då kan ha mer, som inte tar så mycket utrymme. Och det är såklart sämre än att ha dem fulla med vatten. Men det är bättre än att inte ha någon vattendunka alls. Mm. Därför att när det blir någonting, det behöver ju inte vara en kris i någon större omfattning. Utan det kan vara så enkelt att det kommunala vattenledningssystemet blir kontaminerat av någon anledning. Det händer ju titt som tätt.
Ja.
Att det kommer ner någon bakterie eller sådär. Och då går kommunen ut och säger att nu måste du koka vattnet. Alternativt så kan du gå till en särskild plats och hämta vatten.
Just det.
Om det då är ett större samhälle, så är det ju många som vill hämta vatten samtidigt. Och om alla ska gå och köpa vattendunkar samtidigt så finns det inte.
Nej.
Då menar jag på att man är betydligt bättre förberedd då, om man då har sina dunkar hemma än om man inte har det. Tredje steget är såklart att fylla dem med vatten och ha dem lagrade hemma och veta hur man ska använda det, hur man ska cirkulera vattnet, hur länge det håller, vad man kan göra om det har stått lite för länge, om det smakar äckligt och sådär. Så att det är olika steg på egentligen allting man tar sig för, att förbereda sig i olika steg. Den som har tänkt tanken, köpt hem grejerna och lärt sig använda dem och i bästa fall då fyllt upp innehållet är ju jättemycket bättre rustad än normalt.
Ja, jag förstod att det där var ju bara ett exempel. Men du säger, tänk tanken, gör dina förberedelser och skaffa dig kunskap om hur du sen kan använda alltihopa om det skulle hända någonting.
Precis.
Det är en samhällsstörning. Jag tyckte du sammanfattade det så bra, för det är faktiskt inte bara krig som att du behöver vatten.
Alltså sannolikheten för att Sverige ska drabbas av ett krig är ju generellt över tid väldigt, väldigt låg.
Ja.
Däremot så är sannolikheten för att vi ska drabbas av någonting annat, ett strömavbrott, som du själv sa, betalsystemskollaps, översvämningar, torka, transportproblematik och så vidare, är ganska stor.
Ja, det är ju en grej. Alltså, det kan man ju se här som stockholmare. Händer det någonting på en bro, då blir ju hela Stockholm en parkeringsplats. Det tar 20 minuter. Sen är det bara, sen kan man lämna bilen och gå hem.
Precis.
Hur ska man tänka kring det? Transporter. Vart? Nu bor ju du, det kanske du inte vill säga, men du bor ju i Stockholm.
Jo, jag bor i Sölvesborg.
Du bor i Sölvesborg. Har du någon sån här go-to? Vet du vad du ska ta vägen? Eller stannar du hemma? Eller vad tycker du att vi andra ska åka någonstans?
Alltså jag tycker ju så här, jag brukar ju alltid säga det när jag föreläser och håller utbildningar så där, så tycker jag att man är så ofta det bara går så ska man stanna hemma.
Ja.
Därför att hemma har man de bästa förutsättningarna för att klara sig både på kort och lång sikt. Du har liksom alla dina saker. I många fall så innebär ju inte en samhällsstörning att allt slås ut. Alltså att säga att vattnet inte rinner i kranen, att avloppet inte funkar eller att strömmen inte funkar. Utan det kan ju vara något helt annat. Det kan ju vara utsläpp av farliga ämnen till exempel. Det kan vara en betalsystemskollaps eller något annat. Men då funkar ju fortfarande kylskåpet och frysen och spisen och toan och allt det här. Då är det bättre att stanna hemma.
Ja.
Är det så att det blir väldigt, väldigt konkret med en kris eller krigs- eller konfliktsituation, då är det en annan grej. Men den är ju risken väldigt, fortfarande väldigt liten. Utan det är ju ofta allt det där andra som händer runt omkring. Samma sak så är det ju väldigt dumt att stanna hemma om om det brinner runt omkring så att säga, då ska man ju hellre också ge sig av såklart. Mm. Men i de flesta fall så är det bättre att stanna hemma när du har din trygghet, barnen har sin trygghet, ni vet hur ni fungerar, ni vet vad ni har alla saker och ni har förhoppningsvis både mat och vatten lagrat.
Mm.
Så jag skulle säga att det är ganska dåligt att ge sig av. Det finns ju väldigt, väldigt mycket människor som har skaffat sig en stuga ute i skogen eller något tillhåll där man tänker sig att man ska förflytta sig. Du pratade själv om en stuga i Dalarna. Och det är ju jättespännande och jättemysigt att hänga där på sommaren och så. Men det är inte jättemysigt att hänga där när det är jättekallt. Allt är svårt, det är fruset på sjöarna och sådär.
Ja.
Dessutom så är det ju riktigt, riktigt svårt att ta sig dit från Stockholm om samhället skulle baka samman. Bussarna inte går, det går inte att åka tåg, det går inte att åka bil. Cykla till Dalarna är ganska långt.
Ja, det är jättelångt. Laddstolpen kommer ändå inte ha någon, något kräm när vi kommer
precis.
Dit.
Nej. Precis. Så jag menar ju då att man ska försöka att stanna hemma därför att det är en trygg miljö där man har de mesta förutsättningarna.
Bra. Och nu håller ju folk på att inventera skyddsrum i sitt närområde och bostadsrättsföreningar och sådär.
Mm.
Paniken över husdjur dök ju upp, dels hos mig själv, för att MSB säger att husdjur får inte vara i skyddsrum, så lämna lite extra mat och vatten i lägenheten. Det känns ju fundamentalt illa i min kropp.
Mm.
Hur ska man tänka kring djur? Och då ska jag säga, jag är en lägenhetsmänniska med sådana husdjur. Det finns ju också de som bor på landet med alltså naturbruk, djur, hästar, kor. Hur gör man? Mm.
Ja, men alltså, detta är ju ingen ny fråga. Det har alltid varit som man har aldrig kunnat ha med sig husdjur i skyddsrum. Så det är ju egentligen ingen nytt. Dels kanske det är så att vi har blivit mer... vi kanske har fler den typen av husdjur, kaniner och hamstrar och sånt där.
Mm.
Hundar och så. Medan man förr hade större djur och då var det mer... Alltså då, man tänkte inte ens tanken att man skulle ta med en grisbesättning till skyddsrummet. Utan, och dessutom är det ju så att det finns ju egentligen bara skyddsrum där människor inte har några andra alternativ. Så att säga. Det har ju funnits en liten sån här... Det är många som har uttryckt någon oro på landsbygden eller i små byar sådär på landet. Att men det finns ju inga skyddsrum här där jag bor. Nej, det gör det inte. Därför att där finns ju andra sätt att skydda sig. I den egna källan till exempel. Men framför allt, det som är viktigt att säga är ju att där finns ju också en betydligt mindre hotbild.
Just.
Alltså att anledningen till att vi har skyddsrum, det är ju för att det bor mycket folk, eller jobbar mycket folk i ett stort hus, mycket människor på liten yta.
Mm.
Där det dessutom finns en hotbild. Mm. Det kan vara en större stad, det kan liksom vara infrastruktur och sånt där som en tänkt angripare vill förstöra. Och bor man på landet på en gård ute på vischan, då är det inte jättemånga angripare som har något intresse av att förstöra din infrastruktur. Och då kan man stanna hemma. Så att det här med djur liksom är ju störst utmaning i city så att säga. Och egentligen enda gången vi ska ta oss till ett skyddsrum, det är ju vid den typen av hot av en främmande makt eller någon annan som angriper oss. I övriga fall så ska vi ju inte ge oss till skyddsrum, utan då ska vi stanna hemma. Och det betyder ju att sannolikheten är väldigt låg.
Ja, det känns skönt när du säger.
Ja, men jag tänker att vi behöver återigen rannsaka vad det är vi egentligen är rädda för. Och genom att göra det så kan man ju också förbereda sig. Och som jag sa inledningsvis, att är man förberedd så är man ju också bättre rustad för att slippa rädslan.
Ja, just det. Och när man slipper rädslan, då är man ju också mirakulöst nog mycket mer rationell och förnuftig och har tillgång till sitt smarta och fiffiga.
Precis.
Och det vill vi ju vara i en tänkt överlevnadskämparsituation.
Precis. Och det är också viktigt, det är en av anledningarna till att vi pratar så mycket om mat. Alltså rent sådär teoretiskt så klarar vi människor oss utan mat under lång tid. Men vi blir ju väldigt dåliga på att ta riktiga beslut om vi inte äter. Och framförallt så blir vi helt omöjliga att ha med att göra. Alltså vi blir sura och arga och förfärliga.
Då krävs det inte mycket matbortfall i mitt fall, kan jag säga.
Nej, men många är ju så.
Ja.
Och därför så är det viktigt att tänka mat. Hur ska jag liksom kunna upprätthålla en normal vardag även när någonting har gått snett?
Jag tycker att du ger så himla bra tankebanor, för att det blir lite så här the easy way. Man vill nästan att Niklas Kämpagård skriver en packlista och en inköpslista ja. Till mig bara, som jag kan laminera och sätta på kylskåpet så blir det bra. Men du pratar mer om tankemekanismen, att förbereda sig, att skaffa sig kunskap, att ändra lite sitt levnadssätt, att tänka solidariskt och hållbart. Det är lite en annan ingång som jag gillar. Måste jag säga.
Nej, men så är det ju. Och dessutom så finns ju den här aspekten också som jag tycker är superviktig. Det kanske inte är så viktigt för dig och mig som individer, men det är sjukt viktigt för samhället som stort. Och det är ju det här att vi ser över vår infrastruktur kring matproduktion, kring hur vi handlar, hur vi nyttjar tjänster och sånt där. Och allt det där kan vi ju göra i vardagen innan någonting har hänt. Jag tänker att vi ska gynna vårt svenska lantbruk till exempel. Vi ska köpa saker som produceras i närområdet. Vi ska se till, vi ska ställa krav på kommunen att köpa saker och ting i närområdet. Så att när någonting händer på riktigt så finns det redan en infrastruktur för det. Den vägen vi har gått sedan mitten av 90-talet och vi gick med i EU har ju verkligen inte gynnat vare sig vårt individuella eller samhällets förmåga att fungera i en krissituation.
Vi är ju så oerhört i händerna och beroende på att allting måste glida.
Precis.
Det är ett skört system vi har byggt upp. Men du är inte ensam om det här, alltså intresset. Jag ska säga så här, om man tittar på filmerna som släpps i december varje år, det är otroligt många domedagsfilmer och det är zombieattacker och naturkatastrofer och liksom, nu måste vi fly, det är 3 personer kvar på jorden. Varför är vårt intresse så stort för det som skulle kunna drabba oss och slå ut alltihopa?
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag är inte ett dugg intresserad av det där själv. Och har väldigt dåligt. Jag brukar få frågan om de bästa filmerna och sånt där, vilka man ska titta på. Jag har ingen aning. Jag hänvisade till min kompis Herman som är liksom väldigt, väldigt insatt i det här med zombieapokalyps och sådär. Men det är väl någon fascination för vad som på något sätt ändå teoretiskt skulle kunna hända. Kanske inte zombie, men liksom jordens undergång. Det är någon form av fascination i att det faktiskt finns där nära. Man vill absolut inte stöta på det i verkligheten, men det finns något som lockar med att det finns på film. Jag tror det kan vara så enkelt, eller jag inbillar mig det. Men jag är inte dugg fascinerad själv, utan jag tycker oftast att det har en väldigt tråkig, alltså det skildrar människor på ett, inte på ett korrekt sätt. Nej. Utan det skildrar människor på ett sätt som de verkligen inte är när det väl händer på riktigt och sådär.
Du har inte tid att titta på film, för du håller ju då på odlar istället medans de andra tittar på film.
Ja, men lite så är det. Man tänker det varje gång man ska titta på någon film, så tänker man, hur ska jag hinna det där? Det går inte.
Hur många av din umgängeskrets kommer har liksom på grund av dig inte förberett sig? De tänker att de tar rygg på dig bara, om det skulle skita sig.
Alltså jag vet inte, men det händer rätt ofta att mina förråd används av släktingar och bekanta som har allt från brunnproblem till så. Då kommer de att hämta vatten hos mig och hämta grejer och sådär. Och det är ju alltså många som håller på med prepping i den. Jag sa ju inledningsvis att jag inte gillar det ordet, men många använder det numera.
Men preparations, förberedelse. Det är bara att den är liksom, ordet är ju gisslantaget av lite foliehattsfolket kanske.
Ja, precis. Och sen så tänker man sig då de amerikanska som gräver ner sig och beväpnar sig. Sådär. Nej, men vi har ju tagit det där från USA. Jag ser dem i USA som är liksom sådär, förbereder sig på ett osunt sätt där man verkligen bejakar sina egna möjligheter, och jag gillar inte det. Jag tycker om att vi ska förbereda oss solidariskt och sådär. Så därför hjälper jag till liksom när någon kommer och frågar. Men det finns ju en gräns för det där. Och även i Sverige så börjar det allt ofta diskuteras kring, ja, men om alla känner till, vissa vill ju inte ens berätta var de bor någonstans. För att de är rädda för att grannen ska komma och stjäla deras mat. Och jag tror inte att det funkar på det sättet. Utan jag tror att vi behöver hjälpas åt.
Ja. Det är nog vägen framåt. Sista frågan som alla får som är med i våran podd. Vad står på, om du får önska en sak, vad du vill, en ny lag, ett nytt sätt att tänka, vad du vill. Vad står topp 1 på din önskelista?
Ja, men då måste man ju säga att det skulle liksom vara sådär fred i hela världen och alla ska älska varandra och gilla marshmallows och sånt.
Fast det är ett svar som du kan säga om du vinner Fröken Sverige, inte i den här podden.
Nej, men jag skulle önska att vi faktiskt värdesätter vår förmåga att fungera som land igen. Jag tycker att det är jätteviktigt i allt som handlar om krisförberedelse och samhällsstörningar och sådär, att vi värdesätter svenskt jordbruk igen, vi värdesätter att handla svenskt, vi värdesätter att handla i säsong, äta i säsong och allt det där. Därför att när vi gör det så skapar vi förutsättningar för att bli mer ett hållbart land. Och då är det inte bara det att vi blir hållbara för en samhällsstörning, utan vi blir hållbara klimatmässigt, vi blir mer hållbara på att hålla liksom väderrelaterade problem borta och allt sånt där. Vi behöver ett samhälle som fungerar på naturens villkor, som också då gynnar oss som människor. Så det skulle jag nog kunna önska mig, att vi värdesätter den möjligheten.
Den skickar vi med oss till alla. Vi har ju ungefär 300 000 lyssningar i månaden, så att du i alla fall nått ett gäng med öron nu.
Det är ett par stycken då.
Det är ett par stycken. Ja. Och du har ju skrivit en väldigt massa böcker. Om man vill bli bättre på just det här temat, att förbereda sig och att liksom fylla upp din önskan nu då, som du hade. Vilken av dina böcker ska vara ens första köp då?
Ja, men Krishamnboken är en bra bok som är bred och täcker in väldigt mycket saker. Mm. Är man mer liksom intresserad av att vad man kan göra för att minska vädrets utmaningar? Det är ju en sån där sak som varje år återkommer i Sverige. Översvämningar, torka och så vidare. Så ska man köpa en bok som heter Storm, översvämningar och torka, där man kan förbättra sin förmåga att klara sig. Sen har jag min sista, och det är Preppa mat, helt enkelt hur man kan tänka för att kring mat och hur man kan öka sin beredskap vad det gäller livsmedel.
Jag kommer ikväll när jag åker och handla ett extra paket pasta.
Perfekt. Och 2 paket bönor. Glöm inte det.
Det har jag alltid hemma som vegetarian.
Ja, men du ska ha många, inte bara 2.
Tack snälla. Tack Niklas för att du bringade lite klarhet i det här ämnet.
Tack.
Jaha, Anna, vad tyckte du om det där då?
Ja, men återigen, det känns som att kunskapen skänker en dos trygghet. Han verkar inte särskilt alarmistiskt lagd.
Inte det minsta.
Nej, är det ett nyckelord här? Eller att inte vara alarmistisk. Det blir flera ord, men du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Jag tycker att han är ganska välbalanserad. Och där han började intervjun var ju så här, för jag frågar ju varför jag håller på med det här.
Mm.
Ja, men jag gillar att kunna saker och jag gillar att vara förberedd, så att om någonting händer så ligger det lite på mig att lösa det här. Jag behöver inte förlita mig på annat. Det är en typ av makt som jag själv tycker är ganska mummig.
Den skulle man ju vilja ha en liten dos av.
Ja, och så kan jag tycka väldigt roligt. Jag såg ju honom på displayen, skärmen när vi pratade. Skulle nog klassa den där karln som ganska beläst. Han satt i ett bibliotek som, det var liksom golv till tak och det var så mycket reseskildringar. Om man bara skulle få kunna få en promille av det han har sett, lärt sig och upplevt i livet, så tror jag att vi är alla ganska rustade.
Ja, säkert.
Ja, men det var en... Jag hoppas att ni har fått med er någonting. Och om vi ska sammanfatta hela intervjun så sa jag han så här: tänk till i förväg, gör dina förberedelser, skaffa kunskap om du ska göra om det blir lite värre. Någonstans där.
Mm. Ja, men det är som sagt, det känns tryggt.
Ja, och tyckte jag att det var så härligt att han tryckte så mycket på det här med solidariteten.
Mm.
Att om du köper på dig all medicin, då finns det någon annan som inte får någon.
Nej, och det där är ett perspektiv som människor måste lära sig att förstå. Det är ju helt vansinnigt på vissa
fronter. Och också slår ut liksom logistiken. Ja. Han sa ju någon sån här exempel att när du åker och handlar, nu för tiden handla ett extra pastapaket än vad du har tänkt varje gång, så har du till slut det där, istället för att köpa 3 säckar pasta.
Istället för att köpa 7000 doser jod till exempel.
Ja, exakt, exakt.
Vilket innebär att människor som verkligen är sjuka och behöver jod inte får någon.
Finns det ingen, nej. Okej, det hade ju kunnat gå den vägen på rövhatterier, du din bunkrare, men jag kommer gå en annan väg idag. Men
aha,
först vill
spännande.
Jag... Hör om du har någon samhällsinformation.
Ja, har jag någon samhällsinfo? Hallå?
Hallå?
Instagram. Där ska ni hänga, tycker jag. lite grann. För där kommer vi lägga ut spännande saker kopplat till dels det här avsnittet och till mycket annat som rör sig i vår värld. Ljungdahl och Ginghede. Och kanske kommer det här avsnittet väcka reaktioner. Då går det bra att skicka dem ett litet mail till hej@ljungdahl och ginghede.se. Nej.
Just. Jo! Vad håller du på med? Du har ju sagt rätt två gånger nu. Hur fan så pågår?
Är det där vi har?
Ja, det är det vi har.
Ska jag ta den igen då?
Nej, man kan faktiskt gå in på ljungdahl-ginghede.se så som en webbsida. Mm. Och där finns ju allt samlat. Instagram, poddstore, mailadresser, livebiljetter. Och fan och hans moster är ju där.
Där har vi det.
Vi glömmer tipsa om den hemsidan. Den är ju snygg.
Jättefin. Ja. Jättefin.
Ja, men den där nailade du ju, Anna. Bra jobbat.
Verkligen, den där är riktigt, riktigt nöjd med. Men med tanke på att det är måndag natt, jag ska gå upp om 3 timmar eller något, så får man ändå känna att det var ändå en leverans som kommer att lämna eftertryck. Men något annat som kommer lämna ett avtryck är förmodligen din rövhatt. Så ge mig den bara.
Lenas rövhatt.
Ja, tackar, tackar. Det är spännande att se om jag vill byta imorgon. För att imorgon när det här avsnittet sänds, då kanske jag sitter på tåg. Och då kanske SJ blir årets rövhatt igen.
Ja, det är inte helt osannolikt.
Men vi är inte där än. Utan jag hade en annan rövhatt. Men jag gillar ju att ta något som är liksom lite mer fräscht. Som har hänt mig på direkten alldeles nyss. Av den enkla att då har inte ilskan riktigt hunnit skingra sen. Så att jag är lite mera vass i ton.
Lite taggig, ja. Ja, det gillar vi ju.
Jag har idag pratat med kundtjänst. Vad har du på att ringa till kundtjänst?
Nej, men
till olika?
Nej. Jag vill inte ens tänka tanken på att behöva ringa en kundtjänst.
Ska vi smaka på ordet kundtjänst? De skulle behöva döpa om sig till kund. Oh, det kanske bara är ett O som har fallit bort. Kundotjänst.
Kundotjänst, ja.
Ja. Nej. Idag har jag pratat med en kundtjänst. Så här är, jag har olika typer av betalkort och senaste dagarna, apropå vår spaning i måndag, så har jag fått jättemånga mejl som jag inte vill ha, men som är på temat så här: vi kommer snart avbryta din prenumeration för dina betalnings din betalningsmodell är typ gammal, det har gått ut. Alltså kortet som jag har lagt in på olika typer av abonnemang. Just kortet är för gammalt, och då tänker jag så här: brukar de inte skicka ett nytt kort? Så, jag tittar på mitt kort. Det går ju det ut nu, precis just nu. Då ringer jag till kundtjänst på den aktuella banken.
Ja,
först får man ju då sitta. Det är min första huvudvärk. Varför behöver man sitta en telefonkö i 20 minuter? Ja. Och den 21 minuten säger den så här: vill du hellre bli uppringd när din plats i kö?
Ja.
Varför, ditt lilla jävla miffo, sa du inte det efter första signalen?
Och framförallt fråga. Efter att du då har genomlidit 20 minuter av någon form av sprakig funky music som du inte
alltid
har bett
funky.
Ja.
Alltid funky.
Ja.
Så att det är någon form av jazz matass som har parat sig med Blackness All Stars.
Ungefär som att man då skulle glömma bort att man är lite sur för att man får sitta i den där kön och drabbas av jazzbasillen och istället stuffa runt där i väntan.
De bara säkerställer att man inte kan göra något medans. För du kan inte stänga av ljudet, du kan inte muta, för då hör du inte när det är din tur.
Nej.
Så du måste sitta och lyssna på den här jävla jazznerven. Nej, usch. Ja, då kommer i alla fall minut 21. Vill du hellre bli uppringd? Ja, jag vill hellre bli uppringd. Och sen lyckas de ju alltid ringa upp i helt fel läge.
Ja, precis. När du pratar med någon eller sig. Så.
Till slut måste man gå på toa eller gå ut med hunden. Ja. Hej! Ja. Hej, det är Stephanie från kundtjänst. Man bara...
Stephanie också?
Stephanie, ja, vad heter det? Stephanie från kundtjänst? Är allt bra med dig, Lena? Man bara... Sluta låt så in i helvetes käkt. Mm. Du sitter på en kundtjänst. Mm. Det är vad som, det är vad som pågår. Mm. Och du är inte alls intresserad av hur det är med mig. Om vi ska vara helt ärliga, Stefani.
Det där är ju en rent förebyggande åtgärd från hennes sida. Det tyder ju ändå på att människan har lite självbevarelsedrift. För hon väntar ju på artilleriet, så att säga. Det ska komma en laddning.
Men är det inte bara... också jätteprovocerande. Man skulle ju vilja säga, fast nu vet ju Stefani, både du och jag, att du ger fulla fan i hur jag mår. Du vill ju snabbt veta hur fort du kan bli av med mig. Om du kan koppla mig rätt ut i rymden eller upp i Mumindalen så att du kan bli av med mig sekund två. Det vet ju både du och jag. Stefani? I alla fall. Och så säger jag, väldigt kärnfull är de här lägena. Och då har vi lite olika informationsstilar. Någon pratar runt, någon känner att Stefani behöver en kontext och så vidare. Men jag skulle säga att jag är jävligt kärnfull i min leverans av budskap.
Ja, det kan det jag tänka mig.
Och det kan låta så här. Mitt kort är gammalt, jag behöver ett nytt. Och det behöver jag nu.
Mm. Det är ändå,
det är en kärnfull,
det är kärnfullt,
förpackat.
Men ändå väldigt informativt, tycker jag. Det går inte att missförstås.
Det går inte att missförstå.
Nej, nej.
Det går inte. Och då säger hon så här, ja, så får man då legitimera sig vid BankID och sen så får man då säga vilket av korten det gäller. Mm. Säger jag det? Så säger hon så här, nej, det har inte gått ut än. Nej, alltså det går ju ut nu, det, i dagarna. Det står ju bara månad på, så att jag gissar att det är liksom mars månad.
Mm, det kan man ju tänka det, sig då, ja.
Ja. Mm. Ja, nej, det är inte slut och du kommer få ett nytt kort automatiskt. Hon läser från någon jävla laminerad plastskiva som hon har på sitt bord. Noll spänst här. Ja, jo, alltså det funkar fortfarande i butik, säger jag. Men när man registrerar det här på olika betaltjänster, så som streama tjänster, beställa böcker, Spotify och alltihopa, då går det inte längre. Nej, men det var konstigt, säger Stefani. Det ska gå.
Det borde gå.
Det ska gå. Men nu gör det ju inte det. Och jag vill ha ett nytt kort.
Ja, ja.
För du skjuter ju bara upp. Du blir en för sen utlösning här.
Ja.
För att om du ändå hade tänkt skicka ett kort till mig om 2 veckor, då kan du lika gärna göra det nu. Mm. Eftersom det är nu jag har ett problem.
Just det.
Vad är det för typer av tjänster som det inte funkar på? Alltså jag bara...
Ja. Men det där är ju vattentramp.
Det är
hon trampar vatten här nu för
brilt.
Jo, men återigen, för att hitta en möjlighet att skicka ut dig i rymden.
Ja, det är dit jag ska alltså.
Hon måste ju nu då ha en anledning. Jag skickar dig till Åke på hårdvaruenheten eller Lisa på kreditkortsavdelningen, så att säga.
Så det slutar ju med att jag då säger så här, men Stefani, jag ringer nu till kundtjänst för att få ett nytt kort. Du har ett nytt kort. Du tänker skicka ett nytt kort till mig, men inte förrän som en vecka. Men om det är nu jag har problemet, kan du skicka kortet nu istället?
Nej, hon gav sig inte. No.
Exakt så var det. Mm. Hon bara, men jag ser ju här att det har dragits, alltså att kortet är aktivt. Ja, men jag kan ju handla i butik. Men jag blir av med alla mina prenumerationer på olika typer av betaltjänster där jag har knappat in kortjäveln. Skicka kortet!
hur slutar det här då?
Det slutar med att Stefani skickar ett kort, sen kommer de 2-3 arbetsdagar.
Jaha, det gick.
Varför har vi haft det här samtalet överhuvudtaget?
Men det är så orimligt. Du kommer ju sent glömma ett samtal jag hade i somras som jag tror du eventuellt dokumenterade. När jag hade fått en klocka. Och hade problem med att folk ringde mig.
Just det!
Fast de sökte en annan person.
Det var ju fantastiskt
som var
roligt.
I kris också.
Det var när vi var på ön. Någon höll på att dö på andra sidan jorden. Och alla ringde till dig.
Ja.
Och sökte Habib.
Just det.
Och du bara, va? Och sen när du ringer till Apple... Ja. De bara, nej, du har ditt nummer och Habib har sitt nummer. Ja, men de kommer ju till mig. Ja. Nej, computer says no.
Nej, men man kommer ju till ett läge ibland, alltså ett dödläge. Så man väntar bara på vem som ska ta nästa steg och vad det kommer att bli. För att ingen vet längre. Nej, men jag är uttömd nu, jag har inget mer att ta till härifrån. Nej.
Nästa steg är ju the falling down.
Ja, men det är det ju.
När man... Stephanie, var bor du någonstans? Stephanie? Stephanie? Alltså, åh. Ja, nåväl. Stephanie på kundtjänst på den aktuella banken. Du fick veckans rövhatt för att du är 0% av det enda jag vill att du ska vara i en kundtjänst.
Mm.
Lösningsfokuserad. Bär din egen jävla vikt genom livet, Stephanie. Så.
Oh, bra avbränning där tycker jag.
Tack ska du ha. Tack. Nu är klockan absolut mitt i natten och mitt tåg går om några timmar för att åka till 3 nya städer.
Mm.
Så att vi måste runda av nu.
Det kommer vi också att göra. Ta hand om er där ute. Prata med era barn. Var rädda om er. Och vi hörs snart igen.
Bra sagt, Anna. Bye!
Bye! Thank you.